Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Och då säger hon så här: har du hört att de har gripit rättsläkaren?
Polisen har en huvudmisstänkt för mordet på Katrin da Costa. Rättsläkaren vi kallar Theo.
Vilken rättsläkare, säger jag?
Men han släpps efter 5 dagar.
Det finns inga bevis.
Och psykiatrikerna som har gjort dessa undersökningar.
Men då, från ett oväntat håll, framträder ett vittne som ska ha sett mordet och styckningen.
De har kommit fram till att har varit med om en mycket skrämmande upplevelse.
Ett litet barn, bara 17 månader gammalt.
Hur stor tillit kan man egentligen sätta till ett barns vittnesmål i samband med ett mordfall? Ja, den frågan har åter blivit aktuell när det gäller mordet på en 27-årig kvinna för 3 år sedan.
Det här är Spår, fallet Katrin da Costa, med mig, Martin Jonsson
och Anton Berg.
Och i den här säsongen har vi också arbetat med reportern Maria Hansson Botin. Avsnitt 3, Barnet.
Vi ska börja där vi slutade i förra avsnittet, hos rättsläkaren Theo.
Då satt han där och satte sig på en stol. Och sen kom jag ihåg att han tittade på mig. Ungefär som att man gör någonting. På kvällen sen så försökte han begå självmord.
Hösten 1985, på kvällen efter att Theo deltagit i polisens rekonstruktion av hans hustrus självmord och ett år efter att han suttit häktad för mordet på Katrin da Costa, så tar Theo en överdos metadon i sitt hem.
Tidigt under morgontimmarna.
Theo har dels blivit anklagad för att inte bara ha mördat och styckat Katrin da Costa, men nu också för att ligga bakom sin exfrus död.
Då är jag intog en dödlig dos av läkemedlet metadon.
Så här berättar Theo själv i en av rättegångarna.
Som jag hade kommit över när jag hade terminalvårdat en anhörig i hemmet. Som hade dött en kort tid innan.
Rättsläkarens sambo vaknar tidigt den här morgonen 1985 på grund av att deras nyfödda son är morgonpigg. Hon hittar rättsläkaren illa medtagen och ringer snabbt efter en ambulans.
Hon såg till att ambulansen kom fortast möjligt. Så höll jag på att svalna. För då var min kroppstemperatur 35,8 noga räknat.
I ambulansen på väg till Danderyds sjukhus får han hjärtstillestånd. Men på sjukhuset lyckas återupplivningsförsöken.
Men där blev jag utsatt för heroiska återupplivningsförsök. Vilket ledde till att jag sitter här idag.
Theo överlever, men får bland annat bestående hörselskador.
Bara som ett exempel, jag kan inte känna skillnad på varmt och kallt. Vilket resulterar i att jag bränner mig ganska ofta.
Efter Theos självmordsförsök letar polisen efter ett avskedsbrev där man hoppas på att han har skrivit någon form av erkännande. Men man hittar inget. Däremot har Theo lagt till några rader i sitt testamente. Men det är inget erkännande av något mord. Tvärtom så skriver Theo att han bestrider påstådda mord. Att han är oskyldig. Han skriver: ett justitiemord är begånget, men den sammantagna bördan är mig för tung.
Och kan du gå in på bordet där bredvid, så ligger en tändare, en grön tändare.
Här.
Ja, just det. Vad var det vi var?
Så läget hösten 1985 är att polisen inte kan binda rättsläkaren Theo till Katrin da Costa. Och här kunde polisutredningen lagts ner. Men under samma höst, 1985, kommer ytterligare en person att dyka upp i den här polisutredningen, fast från ett helt annat håll. En person som polisen misstänker också varit med och mördat och styckat Katrin da Costa, tillsammans med Theo. Och det är allmänläkaren.
Allmänläkaren, det är jag.
Det här är Thomas Algén. Ni hörde honom redan i första programmet. Han som för eftervärlden mest kommer vara känd som allmänläkaren. Jag besöker honom tillsammans med vår kollega Maria Hansson Botin.
Och jag var ju inte allmänläkare, jag skulle ju bli hudläkare. Har jag berättat om det?
Allmänläkaren och obducenten, det är de två huvudmisstänkta som polisen under flera års tid försöker binda till styckningen och mordet på Katrin da Costa. Obducenten var egentligen rättsläkare och vi kallar honom i den här serien för Theo. Allmänläkaren, det är Thomas Algén. Och för att förstå hur han kom in i den här polisutredningen så behöver vi backa i tiden ytterligare 2 år innan Katrin da Costa hittas. För då blir Thomas Algéns dåvarande fru, som vi kommer att kalla Eva i den här serien, gravid. Och det är detta barn som hela den fortsatta polisutredningen cirkulerar kring.
Nej, ja. Jag saknar ord. Det här utspelar sig i hennes fantasi.
Theo och Thomas Algén, de träffar varandra ett antal gånger innan de sen kommer att bli sammanlänkade genom polisutredningen rörande Katrin da Costa. Thomas Algén har Theos nummer på en liten papperslapp och han har ringt Theo för att få hjälp i hur han ska formulera ett utlåtande. Den lilla papperslappen sitter på en anslagstavla på Sabbatsbergs sjukhus där alla kan se den. Polisen kommer sen tolka det som att det betyder att de två männen står varandra nära. Thomas Algén ska också ha kontaktat rättsläkaren en gång när han har missat en obduktion under sin utbildning till läkare som han behöver komplettera. Thomas Algén frågar då Theo om han kan ta hjälp utav honom, vilket Theo går med på. Så tillsammans med en klass från polishögskolan kommer Thomas Algén till obduktionssalen i Solna där Theo arbetar. Och på den rostfria obduktionsbänken ligger en man som hängt sig. Theo visar för poliserna och Thomas Algén hur skadorna ser ut på insidan.
Då säger en av poliserna, när han var mer eller mindre klar, så sa han så här, så säger en av poliserna: hörru du, kan du inte skära upp ett knä också så vi får se hur det ser ut på insidan? Ja, det kan jag väl göra då, säger som var en snäll och hygglig kille. Så han skar upp knät också.
Och varför vill han se knät?
De var ju intresserade av idrottsliga skäl om inte annat. Jag vet inte. Jo, så måste det ha varit. Det var av intresse för idrott som de ville se ett knä såg ut inuti.
Thomas Algens fru, som vi kallar Eva, kommer i polisförhör att hävda att Thomas sagt att Theo skurit upp pungen på den döda mannen, bara för att det skulle varit spännande. Trots att den här obduktionen bevittnas av en hel polisklass så lever historien vidare in i rättssalen, där Eva får lämna ett vittnesmål om att Theo skurit upp en pung för att det skulle varit spännande.
För din fru vittnar ju och säger att du kom hem och berättade att du skurit upp pungen på den här patienten.
Skitsnack! Det är ren fantasi från hennes sida. Pungen och knät sitter visserligen inte så långt ifrån varandra, men... Alltså, det är rena fantasier. Rena fantasier, foster från hennes sida.
Efter obduktionen kommer Thomas Algén bjuda hem Theo och hans flickvän på middag. Som tack för att han kunnat komma ikapp med sina läkarstudier genom att delta vid obduktionen. Thomas Algén och hans då höggravida fru Eva serverar costoletta valdostana, fylld och panerad kalvkotlett. Något de ätit i Alperna. Eva påstår efteråt att rättsläkarens flickvän har ett dekolletage som går ner till midjan så att det går att se hennes bröst. Och hon reagerar på att flickvännen har på sig en kort svart kjol, svarta strumpor med strumpeband och svarta högklackade pumps. Theo och hans flickvän reagerar i sin tur på att det serveras små portioner.
De blev inte mätta, utan de tackade ganska snart för maten och så gick de ut på McDonalds för att äta upp sig ordentligt. Jävla idioter!
Det blir aldrig några fler parmiddagar efter det. Men den sätter sina spår hos Eva.
En Stockholmsläkare har anhållits som misstänkt för mordet på en 28-årig kvinna vars kropp hittades styckad i Solna i somras.
Och när Theo anhålls 2 år senare så ringer Eva polisen för att fråga om det är han som har anhållits. Vilket polisen, trots regler om sekretess, ändå bekräftar för Eva. Då ringer hon till Thomas Algén.
Och då säger hon så här: har du hört att de har gripit rättsläkaren? Vilken rättsläkare, säger jag? Nej, det har jag inte. Men det står ju på alla löpsedlar. Och då gick jag ut ur telefonhytten för att titta på löpsedlarna i kiosken. Och det stod ju där. Det stod ju rättsläkare gripen för någonting styckmord. Tänkte sig, hur kan hon veta det? Men hon hade ju ringt polisen. Så hon hade ju fått det vidimerat av polisen.
När Eva berättar om det här för sin man tycker hon att hans reaktion är oväntad. Och det kommer bli Thomas Algéns sätt att reagera som sen används av åklagaren som ett indicium på att inte bara rättsläkaren är inblandad utan även Thomas Algén.
Jag blev förbannad, eller uppretad, och sa att kunde du ha talat med mig först innan du ringer polisen, ungefär, i stora drag.
Och varför tyckte du det? Varför tyckte du att hon skulle prata med dig först?
Det var ju mest för rådgivande samtal. Jag menar, kan man göra så här? Förstår du vad jag menar?
Du får gärna utveckla.
Nej, jag kan inte utveckla det.
Eva och Thomas Algén har vid den här tiden en dålig relation. Och det har de haft under en längre tid. Thomas Algén arbetar mycket, bland annat i Alingsås, där han gör sin ST-tjänstgöring. Vilket gör att han under veckorna sällan är hemma i deras gemensamma lägenhet i Stockholm. I lägenheten lever Eva och dottern. Och under våren 1984, alltså innan Katrin da Costa försvinner, så växer en oro i Eva. Den här oron, som kommer att växa sig allt starkare, är viktig att förstå i förhållande till det som Eva senare kommer att anklaga sin man för. Eva har börjat misstänka att Thomas Algén på något sätt förgripit sig på dottern. Det finns rodnader kring barnets underliv. När Evas incestmisstankar senare utreds av polisen i slutet av 84 så berättar hon i förhör att hon blir orolig när Thomas Algén är ensam med dottern de kvällar som hon sjunger i kör. Dessutom, säger Eva, så stänger Thomas Algen dörren till badrummet när han ska byta blöja på deras dotter. Något som hon själv aldrig gör.
Ja, och det hängde ihop med att när jag skulle byta blöja på för det första var jag tämligen ovan. Och jag ville inte bli störd när jag skulle försöka lära mig det här. Och då stängde jag dörren för att inte skulle distrahera mig. Det här med byta blöjor på ett spädbarn, det är ju inte helt lätt i början. När man är ovan. Vad fan? Man måste ju börja någonstans.
Hon säger ju också att hon hittar spermafläckar på handdukar och på olika platser i lägenheten.
Ja, det är svår fan med hon står för. Hur hon kan veta att det var just sperma, det övergår mitt förstånd. Hade hon med sig de här till något labb och fått dem undersökta? Knappast.
Men det är inte bara Eva som funderar över om dottern kan ha utsatts för någon form av sexuell handling. För rodnaden vid underlivet är också något som förskolepersonalen har noterat.
Men när mamman fick klart för sig att personalen på daghemmet tyckte att det var konstigt, då blev hon väldigt styrkt i sin uppfattning att det här måste granskas bättre.
Det här är Per Lindeberg, journalist och författare till boken Döden är en man. Just det här året, 1984, så har det pågått en mediebevakning under en längre tid som handlar just om sexuella övergrepp mot barn.
Året innan säckarna hittades så landade den här incestdebatten i Sverige. Den kom från USA och den innehöll oerhört graverande uppgifter om förekomsten av incest som dittills hade betraktats som någonting som närmast inte existerade.
I Aftonbladet går det läsa i en serie artiklar som kallas Brottet i barnkammaren att pappor med våld kan tvinga barn till tystnad.
Experter som hade varit i USA och tagit del av forskningen där berättade och det hela blev som en sorts uppmaning till barnvårdare, lärare, socialassistenter, poliser, barnläkare att vara mycket observanta på tecken som kunde tyda på att ett barn hade utsatts därför att det var ju inte självklart att barnet själv skulle berätta.
I artiklar i Aftonbladet hänvisar man till uppmärksammade studier i USA som pekar på att var fjärde kvinna utsatts för incestuösa övergrepp av familjemedlemmar. Incest går från att vara ett problem och ett brott som varit underrapporterat till att nu uppmärksammas stort. Och i Sverige rapporterar Socialstyrelsen om att de nu fått ta emot flera hundra anmälningar om incestövergrepp hos daghemsbarn.
Finns det något liksom fog för hennes oro någonstans? Kan du förstå hennes oro?
Incestoro?
Ja.
Ja, utifrån vad hon har läst i kvällspressen. Möjligen. Jag vet, jag kan inte svara närmare på det. Jag vet inte.
Under den här tiden sätts ett specialteam samman hos polisen som ska tackla de nya anmälningarna om incestövergrepp.
Och på den tiden så hade det då växt fram speciella team som sysslade med incestbrott. Och mamman, barnet och pappan hänvisades till ett sånt team. Och där kom det här lilla barnet då att undersökas under en period.
I mitten av december 1984, ett halvår efter att Katrin da Costa hittats styckad och ett par veckor efter att Theo har anhållits, så kommer socialtjänsten att polisanmäla Thomas Algen för att ha sexuellt förgripet sig på sin dotter. Dottern är nu knappt 2 år.
Och i början av 1985 kommer både polisen, psykologer och läkare att utvärdera mammans berättelser och observationer. När incestutredningen gällande Thomas Algens dotter är färdig kan man vid den fysiologiska undersökningen inte hitta några tecken på övergrepp. De kan konstatera att dottern haft långvariga problem med blöjeksem och från och till svampinfektioner. Psykologerna kan inte heller dra några säkra slutsatser. De vittnar om att familjen är i behov av stöd. Thomas Algén och hans fru lever nu inte längre tillsammans. Dottern bor med sin mamma Eva. Och Thomas träffar inte längre sin dotter. Men i mars 1985 bestämmer sig Thomas Algén för att besöka dottern när hon befinner sig på sitt daghem.
Hej, det är pappa. Ja, hej pappa, säger hon då, eller något sånt.
Det här är sista gången de ses. Det är 37 år sedan.
Och så sa jag någonting, du måste vara försiktig när du leker med det här så att du inte gör det illa. Ja, så var du inte med det. Det var det enda. Det var det hela.
Här kunde hela den här historien tagit slut. I och med att incestutredningen läggs ner så har den trots allvaret i anklagelserna och utredningen som ändå görs inget med Katrin da Costa att göra. Men historien slutar ändå inte här. För en eftermiddag under sommaren 1985, ett halvår efter att Eva har polisanmält sin man för misstänkt incest, sitter Eva och läser Aftonbladet vid köksbordet. Där finns en artikelserie om ouppklarade sommarmord. Dottern, som nu är ett år äldre, kryper upp i hennes knä och mamma berättar senare för polisen att dottern pekar på en bild på första sidan. Det är ett foto av Katrin da Costa. Och då säger barnet, enligt Eva, där mamma. Fotot är från 1982 och visar inte hur Katrin da Costa såg ut 1984. Journalisten Per Lindeberg.
Alla som såg bilden och som visste hur Katrin da Costa såg ut vid tidpunkten för sin död, de har påpekat att hon såg inte likadan ut. Hon var mycket mer medfaren. Hon hade inte heller samma frisyr och så vidare.
En detalj i sammanhanget kan tyckas, men att dottern pekar på Katrin da Costa kommer ändå tas av åklagaren Anders Helin som en intäkt för att dottern träffat henne och att de är på rätt spår. Polisen kommer inte att ifrågasätta att Katrin da Costa inte såg ut som på bilden som Aftonbladet publicerade när hon dog 84. Eller att Eva och Thomas Algéns dotter då var 17 månader gammal. Istället är det alltså detta fotografi på Katrin da Costa som syns i Aftonbladet och att dottern påstås känna igen henne. Som i augusti 1985 får Eva att plocka upp telefonluren och ringa till polisen. Och Eva säger nu till polisen att hon tror att hennes dotter har varit vittne till styckningen av Katrin da Costa. Och att hennes före detta man, Thomas Algén, och hans vän Theo gjort detta framför ögonen på hennes dotter.
Och då börjar vi med protokoll fört över förhör med Algén.
Polisen tar in Eva på förhör. Förutom det där med bilden i Aftonbladet och att det går snabbt att konstatera att de båda läkarna verkar känna varandra, så får nu polisen kännedom om att mamman och dottern leker lekar. Lekar där det verkar som att dottern beskriver något som kanske skulle kunna vara en styckning. Och, menar mamman, så säger dottern ofta ett namn. Tomt i lekarna. Och tomt är likt rättsläkaren Theos riktiga namn.
Mammans och åklagarens tolkning är att tomt är flickans sätt att uttala obducentens namn som också börjar på T.
Under rättegången kommer det fram att Eva och dottern under samma tidsperiod som Evas polisförhör pågår läst en barnbok om tomtars anatomi. Något som enligt försvararna förklarar varför barnet pratar om tomt.
Och jag tycker att det är en självklarhet att, att en sån tolkning ligger närmare till hands än att människor mördar och styckar och dessutom låter ett barn åse en sån gärning.
Under en rad förhör med polisen kommer Eva berätta att hennes dotter inte kunnat sova. Att dottern sagt att pappas kompis är dum. att hon är rädd för honom. Enligt Eva ska dottern sagt att hon träffat Thomas Algens vän när Eva varit på jobbet. Han ska ha gett en spruta och att han skruvar, sågar. Eva säger också att hennes dotter lekt lekar med sina dockor där de inte haft armar eller ben, ibland inte heller huvud. En av poliserna ger då Eva en bandspelare så att hon kan spela in samtalen med sin dotter. Vad vi kan förstå så handlar det om 10 timmar unikt källmaterial. Ändå kommer åklagaren Anders Helin några år efteråt när han intervjuas i SVTs Rapport säga så här.
Och det fanns ju liksom inga bandinspelningar utav någon större värde när man kunde lyssna på den här barnets uppgifter till mamman och liknande. Utan vi var väl helt enkelt tvungna att lita på att mamman talade sanning helt enkelt.
Vad hände egentligen med de här banden?
Där tycker jag att det är jätteviktigt att vi lyssnar på vad mamman själv säger i sitt förhör. Hon säger själv att jag minns inte exakt vad hon har sagt och när. Jag minns kärnan i samtalet.
Det här är Emily Ernberg. Hon är psykologiforskare vid Göteborgs universitet. Hon har länge varit väldigt intresserad av både fallet och det faktum att det ska finnas kassettband med samtal mellan mor och dotter.
Och det är ganska bra sammanfattat, för precis så minns vi samtal. Vi är jättedåliga på att i efterhand gå tillbaka till ett samtal och säga exakt vem som sa vad, exakt vilken sorts fråga som ställdes. Men vi kommer ihåg ungefär kärnan, alltså det som huvudsakligen kom fram i samtalet.
Men det här är ingenting som problematiseras då, vilket blir tydligt i förhör med Thomas Algén.
Tror du att kan ha sagt så här? Det vet inte du och det vet inte jag heller. Och jag frågar inte om du vet, jag frågar om du tror det.
Jag har ingen uppfattning i den saken.
Du har ingen uppfattning.
Kan inte fördöma det.
Nej.
Banden som innehåller de inspelade samtalen mellan Eva och hennes dotter ska vara samtal och lekar. Andra journalister har tidigare också uppmärksammat att de finns och publicerat kortare brottstycken.
Ja, om det får man såga. Vad är det man inte får såga? Barn får absolut inte såga. Vad är det man inte får såga? Mammor.
Spår har valt att förvränga rösten på mamman och dottern genom hela den här serien. Även i klipp som ni hör nu, som alltså andra journalister tidigare publicerat.
Kan du sitta hos mig här?
Nej, jag vill inte prata!
Men du, gumman.
Det här är för att trots att det är en central bevisning under rättegången och förundersökningen så har det gått väldigt lång tid sedan det här inträffade, sedan samtalen spelades in. Och Spår tar därför hänsyn till mamman, som vi kallar Evas integritet, och även dottern, som då var ett barn. Vi ringer till polisen för att begära fram banden och pratar med deras arkivarie.
För det här är det som liksom brukar kallas för barnets berättelse.
Men då får vi först veta att det kanske inte ens går att hitta dem i den omfattande utredningen. Det finns många kassettband som inte har etiketter eller är korrekt arkiverade.
Då skulle polisen ha spelat in då ett samtal mellan de två. Mm-hmm.
Men arkivarien börjar leta och veckorna kommer att gå. I de tidigare publiceringarna som gjorts kan vi uppsnappa brottstycken. Som att mamma Eva försöker få dottern att visa med en docka vad hon bevittnat.
Vi måste ju faktiskt se om vi kan hjälpa dottern Lisa.
Men vad finns egentligen mer på de där banden? Och hur växer egentligen barnets berättelse fram?
Var är hon?
Hon är där.
Bort.
I förhör 1985 kan vi se att Eva medger att hon ibland leder sin dotter dit hon tror att hon ska komma. Hon säger, citat, och jag har ju ibland så att säga legat ett halvt steg före och liksom förstått vart åt hon vill komma ibland, och så har hon så småningom kommit dit, slutcitat. Spår går igenom alla utskrivna förhör med mamman som kommer pågå under flera år och kan se hur en detaljerad redogörelse för vad dottern berättar utvecklas. Förutom farbror Tomt, hennes pappas kompis, så berättar dottern enligt Evas uppgifter till polisen att pappa bibbar mycket, vilket mamma tolkar på ett sexuellt sätt som pippa. Att de sågar och skruvar i dottern med hjälp av en bibbarlåda, vilket mamma tolkar som styckningen, alternativt som ett bevis för den incest som hon fortfarande misstänker sin man för. Sen så pratar dottern, menar Eva, om en lucka i väggen där det ligger någon. Luckan i väggen, eller takluckan, återkommer i lekarna med mamma Eva flera gånger. Luckan i väggen, eller takluckan, kommer senare tolkas som ett bevis på att barnet varit på rättsläkarstationen, där polisen tror att Thomas Algén och rättsläkaren Theo styckat Katrina Costa.
Hur? I kylrummet?
Ja, i kylrummet, men vad jag menar är hur var och ett, så att säga, var ett lik ligger förvarat.
Så här låter det när polisen 1987 förhör Thomas Algén om just den där takluckan.
Nej, det förstår jag inte.
Det förstår du inte. Ska jag fråga dig då om de ligger i luckor i en vägg? Att du får öppna en stor lucka för att dra ut vagnen som liket ligger på? Vill du tala för att...
men det känner jag inte till.
Det vet du inte då. Nej. Det har du aldrig sett.
Nej, det har jag inte sett.
Det har du inte gjort.
Nej.
Och du läkare och varit med på obduktionen på rättsläkarstation.
Ja, men jag såg aldrig när de hämtade ut dem.
Det gjorde du.
Nej.
Och så berättar dottern om tanten. Dottern säger, enligt Eva, att inte bara hennes mamma var där och att också tanten var där. Vilket Eva kommer att tolka som Katrin da Costa. Där betyder då vid styckningen. Dottern säger, enligt Eva, att Tomt och hennes pappa borrade i tanten och att de borrade i två av dotterns kompisar från dagis. Att de borrade av sig huvudet.
Psykologer får nu i uppdrag att utreda och under en månads tid observera dottern och mamman.
De utredande samtalen jag hade var framförallt med mamman. Jag vill minnas att jag träffade henne 5 gånger under den utredningsperioden och träffade jag flickan.
Så här berättar den ansvariga psykologen Frank Lindblad under en senare rättegång om utredningen.
På kliniken hade vi också på polisens önskemål en väldigt begränsad grupp som arbetade med ärendet. Det var en psykolog, det var jag, det var professorn Ingvar Nylander och det var en sekreterare.
Psykologerna ska utreda händelsen genom lekar som man kallar sandlådetestet. Där man genom att observera barnet och isolera delar av leken på så sätt ska kunna hitta fragment som pekar i en viss riktning. Utgångspunkten är att styckningen är en så makaber händelse att ett litet barn aldrig skulle kunna fantiserat ihop den.
Men att jag tycker att det verkar helt uppenbart här också att man har dragit ganska vilda slutsatser på basen av det här beteende som det här barnet har.
För att få hjälp att förstå just det här, barnets roll i den här historien, har Spår tagit hjälp av 2 rättspsykologer idag som specialiserat sig på just barn. Den ena är Julia Korkman som ni kanske känner igen från vår förra säsong, Brandkärsmordet.
Docent i rättspsykologi vid Helsingfors universitet. Och jag har alltså doktorerat 2006 med en avhandling som uttryckligen handlar om intervjuer som vi kallar det i Finland, det vill säga förhör med väldigt unga barn i utredningar av misstänkta fall av sexuellt utnyttjande.
Och den andra experten är Emily Ernberg, som ni hörde tidigare i programmet.
Min forskningsfokus har ju varit på småbarn i brottsutredningar och förhör med småbarn.
Julia Korkman förklarar vad man uppfattade då på 80-talet att man kunde uppfatta barnets upplevelser genom lekar.
Uppenbarligen tänkte man i samband med den här utredningen ännu att man på något vis kan göra, man kan dra slutsatser av barnets upplevelser genom att observera hennes lekar. Och det är alltså en felaktig tanke, det är helt klart idag. Och då vi har ett barn vars mamma vi vet har talat med henne om de här misstänkta händelserna eller de här händelserna, så är det ju inte så hemskt överraskande om dessa liksom tema kommer fram i den här leken.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Polisen bestämmer sig för att göra en vallning för att se om dottern känner igen sig på viktiga platser från utredningen. Så här berättar den ansvarige psykologen Frank Lindblad i en senare rättegång.
Jag var också med på två så kallade vallningar som polisen säger. De hade nämligen ett önskemål, bland annat ett önskemål inför den här utredningen. De ville att vi skulle vara med när flickan kördes förbi för detta bostad eller aktuella bostad, jag vet inte. Och dessutom gå igenom statens rättsläkarstation.
Polisen börjar med att sätta dottern i en bil för att se om hon känner igen Theos bostad.
Man tar med flickan på en bilfärd och åker förbi en av de misstänkta männens hus i Täby.
Det här är Per-Anders Granhag, professor i psykologi, som har ägnat 30 år åt rättspsykologi och hur minnet fungerar.
Och då vill man se helt enkelt hur flickan reagerar när man passerar det här huset. Och då är det så att hon reagerar inte på något anmärkningsvärt sätt. Och då säger man att det här talar vare sig för eller emot att hon skulle ha varit i det här huset.
Per-Anders Granhag konstaterar att flickan, när de kör förbi tegelhuset i Täby där rättsläkaren bor, kan reagera på tre olika sätt. Antingen så som hon faktiskt gör, inte alls. Eller så kan hon visa tecken på att hon känner igen sig genom exempelvis peka på huset. Eller genom att bli rädd och gömma sig.
Men det gör ju att det finns inget utfall i det här testet som skulle tala mot hypotesen. Och det är farligt att göra den typen av test som det kan bara gå att tala för, eller så är det utan, så att säga, värde, ingen riktning på utfallet. Och det blir ännu värre, man säger, när man tänker på det andra utredningsmomentet.
Det andra utredningsmomentet är ett besök på rättsläkarstationen. Det är mitten av december 1985, 1,5 år efter att Katrin da Costa hittats död, och rättsläkarens gamla kollega Jovan Reis ställer i ordning rättsläkarens kontor så att det ska se ut precis som när han arbetade där. Det innebär att man sätter dit 4 kranier på en hylla. Den utredande psykologen Frank Lindblad kommer flera år senare säga att Eva i samband med vallningen berättar att dottern suttit och bläddrat i en barnbok om tomtar, hur de lever och deras anatomi. Hon har pekat på ett tomteskelett och sagt att farbror tomt har 1, 2, 3, 4. Men istället för att utgå ifrån att dottern faktiskt refererar till vad hon ser i boken, så kommer psykologen Frank Lindblad, när han vittnar under rättegången, mena att det här skulle tala för att dottern varit på rättsläkarstationen tidigare. Att hon redan kände till kranierna på rättsläkarens kontor. Så här låter det ur P3-dokumentär om Katrin da Costa.
Jag uppfattar det som en oskyldig bok, och jag har inte sett några bilder som skulle kunna på något sätt vara utgångspunkt för alla de här utsagorna. Det är en utomordentligt orimlig hypotes.
Spår har pratat med Frank Lindblad över telefon. Han tackar nej till intervju och hänvisar till vad han redan sagt i rätten. Under vallningen så låter man dottern gå igenom utrymmen där döda kroppar förvaras bakom luckor, eftersom hon i lekar med mamman pratat om takluckor. Men dottern reagerar inte alls på luckorna. Hon ger överhuvudtaget inte någon indikation på att hon känner igen sig. Per-Anders Granhag igen.
Skriver man så här i yttrandet att reaktionen vid det här besöket kan beskrivas som en tillkämpad oberördhet gränsande till uppspelthet och skulle psykologiskt kunna uppfattas som en försvarshållning mot att våga berätta eller minnas.
Dagen efter besöket på rättsläkarstationen försöker en av psykologerna prata med dottern om besöket. Men flickan, som snart ska fylla 3 år, vill inte prata utan kastar legobitar på honom och går därifrån.
I utlåtandet går att läsa, citat: beträffande besöket på rättsläkarstationen talar framförallt reaktionen dagen efter för att hon förknippar det med obehag, vilket är svårt att förstå utifrån det aktuella besöket i sig. Snarare kan hennes reaktion tala för att hon förknippar denna plats med tidigare obehagliga upplevelser. Slutcitat.
Det här är väldigt farligt, för att då är det ju på det viset att oavsett utfall av ett sånt här utredningsmoment så kommer hypotesen att stärkas. Så på det sättet, icke-falsifierbara hypoteser, att det fanns ett tunnelseende överlag. Man var bra på att ta till sig information som gav stöd för hypotesen. Man var också bra på att hitta bortförklaringar på sådant som inte stödde hypotesen.
Slutsatsen blir, efter psykologutredningen, att det är troligt att dottern har upplevt det som mamman påstår. Det är alltså troligt att dottern bevittnat mordet och styckningen av Katrin da Costa. Det här upprepar sen Frank Lindblad när han vittnar i tingsrätten.
Har sagt väldigt mycket under det här senaste året. Och psykiatrikerna som har gjort dessa undersökningar, de har kommit fram till att varit med om en mycket skrämmande upplevelse. Och vi drar slutsatsen att varit med när någon obduktion eller någon sorts likstyckning.
Slutsatsen blir, efter psykologutredningen, att man fastslår att det är troligt att dottern bevittnat mordet och styckningen av Katrin da Costa. Det här upprepar sen Frank Lindblad när han vittnar i tingsrätten. Så här låter det i P3 Dokumentär.
Det är den mest rimliga hypotes som vi har funnit.
Ingen, inte ens psykologerna i sitt eget utlåtande, nämner eller problematiserar det faktum att när händelsen ska ha ägt rum var dottern 17 månader gammal.
Under utredningsperioden då så är hon 3 år. Men minnespsykologin och utvecklingspsykologin talar emot att detta skulle kunna göras på något säkert sätt. Därför att man har väldigt dåliga förutsättningar att bilda bestående minnesspår av mer komplexa, längre händelser när man är så ung som 1,5 år. Och sen ska det ha passerat ytterligare 1,5 år, så ska man bli 3 års ålder. Berätta om detta.
Emily Ernberg menar, för att man ska minnas någonting så krävs det att man ska ha ett fungerande språk.
I allmänhet så kan man säga att det krävs liksom att det är ett språk för det man har varit med om. Måste ha funnits på plats vid händelsen, vid inkodningstillfället, då hon var 1 år och 5 månader och skulle ha bevittnat det styckmordet, för att hon senare ska kunna berätta om det. Så det här liksom, som man säger skriver i det här psykologutlåtandet, att hennes berättelse växer och blir bättre och på grund av att hennes språk utvecklas från det att hon är 2 till att hon är 3. Det är inte riktigt så det fungerar, för det betyder inte att barn kommer att kunna berätta om upplevelser de har haft innan de hade ett språk. Så man kan liksom säga att språket behöver ha funnits på plats när händelsen inträffade. Annars kan vi inte förvänta oss att få en berättelse.
Psykologerna Frank Lindblad och hans kollega fastslår inte bara att det är troligt att dottern kan ha varit med om det som Eva påstår. De går också igenom eventuella invändningar det går att ha om Evas berättelse, men kommer fram till punkt för punkt att de inte ser några problem med mammans vittnesmål. Det är, menar man, inte alls troligt att hon ska hitta på berättelserna för att till exempel hämnas på sin före detta man.
Ja, de listar ju upp på sätt och vis de här alternativa förklaringarna, men de går ju egentligen aldrig in på dem. De ger ju aldrig egentligen någon evidens för varför de tänker så. De bara helt enkelt säger att hon har ingen anledning att ljuga.
Men i en av alla rättegångarna långt senare kommer de ansvariga psykologerna mena att de inte alls tar ställning. De beskriver bara vad de anser vara rimligt. Frank Lindblad igen.
vi kan inte ta ställning i någon skuldfråga, så att det har varit på si och så sätt eller inte, utan vi kan beskriva rimligheten i olika tolkningsmöjligheter som då är olika sätt att förklara vad som kan ligga bakom ett visst material.
Barnpsykologerna lyssnade inte heller på de 10 timmars kassettband som ska finnas mellan mor och dotter.
Hade du tagit del av de här bandinspelningarna?
Nej, de har inte tagit del av.
När åklagaren Anders Helin senare kommer att presentera dotterns utsaga under tingsrättsförhandlingarna är det ett koncentrat av mammans uppgifter som pekar i en tydlig riktning mot Thomas Algén och Theo.
Även om åklagaren har andra indicier som talar för att de två läkarna är skyldiga, är ändå flickans uppgifter grundläggande för hela indiciekedjans uppbyggnad.
Och Anders Helin menar att allt det här är styrkt av psykologutlåtandet.
Mamman, vad gjorde de? Borrade barn. Lite senare i dialogen, mamma frågar, hade pappa en sån borr då? Ja, båda hade borr. Mamman frågar, vad gjorde de sedan? De tog av huvudet.
Men så händer något som gör att utredningen läggs på is. Det blir den 28 februari 1986 och statsministern Olof Palme skjuts.
Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll.
Hela Stockholms poliskår har nu ett helt annat fokus än att försöka binda två män till ett styckmord. Men Thomas Algéns exfru, hon fortsätter att höra av sig till polisen om vad dottern berättar.
Hon säger att pappa och Tom la henne eller la Katrine i reaktionen och så på grillen. Och att de samtidigt då hade tagit en hammare och slagit tidningarna. Och säger att det var bara Tom som gjorde det. Inte pappa alltså.
Och under 1987 bestämmer man sig för att försöka blåsa liv i utredningen igen. Utredarna byts ut eftersom många är upptagna med Palmeutredningen. Och nya personer måste nu sätta sig in i allt material.
Man hade ju inte rört det här praktiskt taget sen Palme mördades.
Chefsåklagaren Anders Helin, som varit inkopplad i Palmeutredningen, kommer tillbaka och tar så småningom helt över som åklagare i Da Costa-utredningen.
Och sen blev det så att jag kom mer och mer då från 1 september 87 att ta över förundersökningsledningen. Varför vet jag inte riktigt, men det blev så i alla fall.
Det enda bevis som tillkommit sedan rättsläkaren släpptes ur häktet 3 år tidigare, 1984, det är uppgifterna från Thomas Algéns exfru Eva och dottern. Trovärdigheten i dem har bekräftats av psykologutlåtandet, där det står att det är troligt att dottern kan ha upplevt styckningen. I häktespromemorian från oktober 87 som redogör för den bevisning som ligger till grund för att begära läkarna häktade, så är det uppgifterna från Thomas Algéns dotter som utgör det enskilt viktigaste beviset för de båda läkarnas skuld. Där sammanfattas också uppgifterna från dottern om vad hon varit med om, nu i en väldigt koncentrerad version. Citat: de tog av tanten huvudet och slängde det i en papperskorg. Sen blev tanten mos. När tanten inte hade något huvud kunde hon inte tala. Slutcitat. Allmänläkaren Thomas Algén och rättsläkaren Theo är nu misstänkta för att ha mördat och styckat Katrin Da Costa. Och Thomas Algén misstänks nu ytterligare en gång för sexuella övergrepp på sin dotter.
Och då ringde ju morsan till mig och så sa, berättade han det, att polisen har ringt oss och frågat vad du ska ta vägen. Jaha, sa jag.
Thomas Algén, som vid den här tiden jobbar på en vårdcentral i Västsverige, åker upp till Stockholm. Han kommer in till polishuset för förhör. Han har med sig sin försvarsadvokat, Bengt H. Nilsson. Polisen berättar först om incestutredningen att de misstänker honom för brott. Men de antyder också att dottern bevittnat något skrämmande.
Och då så sa jag, jag tror jag måste avbryta det här för jag måste rådgöra med min försvarare. Ja. Och så gick vi ut i korridoren, Bengt och Nilsson och jag, och så stod vi och pratade där en stund. Och jag sa, vad fan är det här, frågade jag. Jag vet inte, säger Nilsson. Jag vet inte riktigt, men du måste svara på deras frågor. Ja, och så gick vi in igen då i förhörsrummet. Och det första de gör då, det var att dra fram ett foto på ett Katrin da Costa. Jag kommer inte ihåg riktigt vad de sa, men vi tror att du har mördat henne eller något sånt där.
Uppgifter om att inte bara Theo häktas igen, utan nu en läkare till, blir snabbt en nyhet.
Ja, vad jag för dagen kan bekräfta är att sen 2 veckor tillbaka så sitter en läkare häktad, misstänkt för mord eller medhjälp till mord. Och jag kan också bekräfta att idag har en annan läkare anhållits misstänkt för delaktighet i samma mord.
Den nu anhållne, är det den här obducenten som figurerade då 1984?
Ja, det är riktigt.
Under förhören som kommer pågå i månader kommer både Thomas Algén och rättsläkaren neka till allt.
Och eftersom de inte har lämnat någon förklaring till dödsorsaken eller att överhuvudtaget bekännas vid att de har träffat den här kvinnan, så menar jag att skälet är att de döljer att de har bragt henne om livet.
Samtalen och dotterns vittnesmål har nu också spridit sig ut i media, som publicerar citat som kommer från mamman och som konstaterar att dottern inte kan ha fabricerat det hon upplevt. Per Lindeberg igen.
Och nu hade också polisen läckt ut någonting som framstod som oerhört graverande. Nämligen den nyheten att rättsläkaren hade inte varit ensam när Katrin da Costas kropp hade styckats. Utan han hade varit tillsammans med en läkarkollega. Och den läkarkollegan hade haft med sig sitt 18 månader gamla barn. Och den här styckningen, den hade barnet i efterhand berättat för polis och psykologer om. Och Expressen kunde nu återge det sakkunnigutlåtande som fanns i den här utredningen som om det var en sammanhängande berättelse. Så nu hade hela den här utredningen tagit en helt annan vändning och blivit ännu mer spektakulär och ännu mer märklig.
Utifrån vad som i media kommer att kallas barnets berättelse utreder även polisen om det kan röra sig om någon slags hemligt sällskap. Dottern pratar enligt Expressen om att de målat sig svarta i ansiktet, att de haft långa rockar med vingar och att de målat tanten röd och blå och gul, att de lagt tanten på grillen och att de har druckit blod. Man hämtar in uppgifter från andra länder om styckmord. Finns det tecken på att det rört sig om ritualmord? Att den skyldige kanske ingått i något slags hemligt sällskap? Man får inga napp. För att ytterligare stärka dotterns berättelse så låter polisen Jovan Reis, alltså samma person som tidigare jobbat med rättsläkaren, pekat ut honom som en mördare, göra ett utlåtande som sakkunnig. Där han jämfört uppgifterna som mamman återgett dem i polisförhören med historiska styckmord som inträffat i Sverige. Det är polisen Jan Olsson som hjälper honom att plocka fram uppgifterna.
I samband med det här så begärde Johan Reis in olika typer av styckmord från landet som fanns. Och det var väl, jag vet inte, men det var ungefär 30-tal. Och sedan så ville han att jag skulle göra den kriminaltekniska delen, alltså titta på det kriminaltekniskt, och han då och en annan läkare skulle se på själva styckningen och på kropparna.
Jovan Reis vill se om det finns specifika detaljer som sticker ut i fallet Katrin da Costa som inte finns i de andra historiska styckningarna, men som också stämmer överens med vad dottern berättar.
Jag såg ju på det kriminaltekniska. Där fanns ju ingenting som man tyckte var sånt som kunde leda i bevis att det var de här människorna som hade gjort det. När jag förde fram det sen, jag förde fram en sån sak, då fick jag ett argument som var väldigt egendomligt. Det var konstigt. Och det var att man sa att ja, det är så att rättsläkaren, han är så listig. Så därför så gör han på det här sättet för att förvilla. Så det är ju svårt att bemöta.
Men hur var stämningen på utredningen då, när du kom med sån här kritik?
Ja, det var ju normalt som det är i en utredning. Det var ju väldigt inriktat mot de här två personerna.
Spår har varit i kontakt med Johan Reis som menar att han står för allt och inte har något övrigt att tillägga.
Johan Reis bägge utlåtanden innehåller, av dem kan man dra följande slutsats. Vad hon har sett är styckningen av Da Costas kropp.
Polisen presenterar sen Johan Reis analys av dotterns vittnesmål, så som den berättats enligt mamman, för Theo under förhör.
Styckningen har utförts av en person med kunskaper och erfarenheter som Thomas Algen inte besitter. Jag har varit två stycken närvarande alltså vid den här styckningen. Pappa plus en till, va?
Men nu presenterar polisen också ytterligare ett motiv till varför just Theo skulle varit inblandad. Theo är den av de två som skulle kunna stycka en kropp. Thomas Algen är trots allt bara en allmänläkare.
Jag minns det.
Och du säger själv att den andra närvarande rimligen bör vara någon som Thomas Algen känner. Eller hur? Och hur pass många experter på likstyckningar känner han? Ja, han känner dig. Det ska dessutom vara en person som har tillgång till rättsläkarstationen i Solna, ska jag väl tillägga. Han känner bara dig. Vi kan väl utgå för att han går inte ut på gatan och plockar en person och råkar hitta en expert på den här sortens arbete, eller hur?
Ingen ifrågasätter urvalet av citaten från dottern som Johan Reis baserar sitt expertutlåtande på, eller varför Johan Reis väljer bort andra citat som inte överensstämmer med styckningen av Katrin Da Costa. Eller, återigen, att källan till alla citat inte ens är dottern, utan mamman.
Har hon sagt eller gjort någonting som tyder på att hon fortfarande har minnesbilder utav det här?
Hon pratar ofta, eller vid vissa tillfällen pratar hon om pappa och att han har varit dum och hon har sagt att han dödar. Och har då vissa associationer som härstammar ut det hon har varit med om.
Så här berättar Eva själv för polisen i december 1987 om vad hon misstänker att hennes dotter utsattes för när hon var 17 månader gammal. Och som hon först nu, flera år senare, enligt mamman, bearbetar i lekar.
Vad är det för typ av associationer hon gör då?
Hon sågar sig själv som bestraffning ibland och sågar mig när hon är arg på mig, säger att hon ska döda mig. Försöker strypa mig ibland.
När spår går igenom hela förundersökningen och slasken så framkommer inga som helst analyser av kassettbanden mellan dottern och Eva. Pratar dottern i 10 timmar om att såga i huvudet? Eller bara i 3 minuter? Hur många gånger pratar egentligen dottern om tomt? Det går inte att se någonstans. Det vi däremot kan se är att själva bevisen som åklagaren presenterar och som leder fram till åtal om vad dottern ska ha sett enbart finns genom mammans redogörelse till polisen. Ingen har alltså brytt sig om att jämföra mammans berättelse med dess ursprungliga källa. Men dotterns röst, dotterns berättelse finns någonstans där hos polisen i arkivet. Och efter ett antal veckor så har polisen äntligen hittat kassettband. Men ska vi få tillgång till dem, säger polisen, så kommer tillgången med ett förbehåll.
Ett förbehåll är ju att så här, ja, vi bedömer att en viss uppgift som ni vill ha ut är belagd med sekretess. Men att risken för skada kan liksom undanröjas med hjälp av att vi ställer upp ett förbehåll att ingivaren då, ni i det här fallet, får ta del av uppgiften under vissa angivna förutsättningar då.
De kommer att beläggas med sådana förbehåll att hela den här serien skulle vara omöjlig att producera. Polisen vill nämligen inte att vi ska avslöja familjerelationen mellan mamman, som vi kallar Eva, och dottern och Thomas Hallgren.
Nej, men som sagt, det är ju jättesvårt liksom, just det här att vissa delar är ju vissa delar är ju offentliggjorda, men det är ju ganska, om man ser till hela alltet, så är det ju ganska få delar som är offentliggjorda.
Vi sitter alltså med möjligheten att kunna lyssna på vad mamman och dottern egentligen pratat om. Det är långt mer än de få minuter som andra tidigare har publicerat. Men om vi gör det får vi inte berätta att rösterna på inspelningen är en mamma och dotter, och att det är Thomas Hallgrens barn som vi lyssnar till. Det är 10 timmar där vi skulle kunna följa hur berättelserna vuxit fram, hur mamman har tolkat dem, och sen jämföra med vad hon sen sagt till polisen. Men innan vi hinner ta ett beslut så får vi hjälp från ett oväntat håll.
I nästa avsnitt av Spår.
När han kom så sa han att det var ett hemligt projekt. Han talade om att han var läkare och obducent.
Två vittnen kommer träda fram. Och de berättar nu något de varit tysta om i flera år.
Jag tyckte att var det sågade eller ett eller annat som hang i taket. Som en cirkelsåg liksom.
De har sett fotografier av en styckning.
Men just nu folk på bilderna. Ja. I sådana fall bara en person, va?
Spår görs av Anton Berg
och Martin Jonsson.
Researcher och reporter är Maria Hansson Botin.
Exekutiv producent på Third Ear Studio är Anna Åkerlund.
Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radios ekoredaktion, SVTs Rapport, Aktuellt, ABC och Kanalen.
Tack för att ni lyssnar, och följ oss gärna på sociala medier för senaste nytt om Spår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.